Det här avsnittet av Kick and Rush är sponsrat av Amazon Prime Video. Och du som lyssnar på den här podden har förstått någonting viktigt. Att dramat inte är slut när domaren blåser av matchen. Att transfermarknaden, matchanalysen och medieutspelen är en lika stor del av engelsk fotboll som matcherna i sig. Och till just dig har vi ett streamingtips. Dokumentären Rooney, om en av de största inom engelsk fotboll, som du kan se på Amazon Prime Video. Där hittar du även Emmy-belönade serien All or Nothing som följer lag som Manchester City eller Spurs närmare än någonsin. Testa Amazon Prime Video gratis i en månad på primevideo.com. Nu, Kick and Rush. Podplay.
Februari 2022. Regnet piskar sidleds av den hårda vinden, precis som vanligt i de här delarna av södra Manchester. Colleen Rooney, också känd som Agatha Christie, sjunker ihop efter beskedet hennes advokat precis delgivit henne. Efter år av väntan är rättegången äntligen här, men det som skulle bli en vändpunkt har precis blivit en mardröm. Berättelsen om Colleen Rooney och Rebecca Vardy börjar flera år innan den här scenen utspelar sig. Therese Strömberg, fotbollskronikör och Agatha Christie-expert, berättar.
Men det här är ju en av vår tids stora deckare, bara det att den utspelar sig i verkliga livet. Colleen Rooney är ju en så kallad fotbollsfru som är gift med den före detta fotbollsstjärnan Wayne Rooney. Och i flera år levde hon med att få information läckt till pressen. Och det här känner vi alla till, att det var information som kommit från Colleen Rooney till pressen via Rebecca Wardys Instagram-konto. Rebecca Wardy som är gift med Wayne Rooneys före detta landslagskamrat Jamie Wardy.
Det är här historien börjar bli intressant. Hur har informationsvägarna egentligen gått? Och kan Colleen Rooney få upprättelse? Svaret ska landa i ett miljonbelopp för offret, Agatha Christie. För efter år av eftersökningar och utdragna processer uppger Rebecca Vardy att det inte är hon som ligger bakom den läckta informationen. Fokuset landar på Caroline Watt, Rebecca Vardys bästa kompis, med PR-ansvar för det utpekade Instagram-kontot. Men hur kommer det då säga att det är Colleen Rooney som bedöms betala miljonböter? Igen, Therese Strömberg.
Men i det här fallet så är det ju så att Colleen Rooney inte har anmält Rebecca Vardy till rättsliga instanser, utan det har gjorts en anmälan åt andra hållet. Det är alltså Rebecca Vardy, också känd som Becky, som har polisanmält Colleen Rooney för förtal. Och det kan man såklart argumentera för om det är så att det inte går att bevisa att det är Rebecca Vardy specifikt som har spridit informationen. Och det är här det blir intressant, för att Colleen Rooney har bevis på att det bara är Beckys Instagram-konto som har sett informationen som sen har spridits vidare till The Sun, som då är mediekanalen i hela den härvan. Men det är ett konto som både Becky och Caroline Watt har haft ansvar för.
Det som nu drabbar Colleen Rooney slår hårt. Hon tvingas dels betala rättegångskostnader för såväl Rebecca Wardy som för Caroline Watt. Samtidigt bedömer domaren i fallet, Justice Stein, att Colleen Rooney inte får utvidga sitt försvar till att innefatta en anklagan mot Caroline Watt. Igen, februari 2022. Colleen Rooney nås av ett besked som ger hopp. I utredningen av fallet hittar polisen en konversation mellan Caroline Watt och Rebecca Becky Vardy. En konversation där Becky kallar Colleen för en kant och där hon hävdar att hon skulle älska att släcka informationen till dessa. Men bakslagen hopar sig. För där rätten ger Colleen Rooney rätt att få ta del av ytterligare konversationer mellan Rebecca Vardy och Caroline Watt händer det otänkbara. David Sherborne, Colleen Rooneys advokat.
Det är högst oturligt, för bara en kort tid efter att rätten beordrat att Caroline Watts telefon skulle bli grundligt genomsökt har den fallit i vattnet.
Du har lyssnat på Kick and Rush, en podcast från Expressen. Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League, tillbaka med mig, Joakim Rydström, och här bredvid mig i studion så har jag Pontus Weinemo.
The one and only.
Och direkt från verkligheten utanför redaktionen, på länk, Therese Strömberg.
Jo visst.
Ja, där var hon, ja. Och så har vi Björns pappa med också, Petter Landén.
Och så, precis, från verkligheten, det är vi som Kristdemokraterna kallar för verklighetens folk.
Precis.
Medieetablissemanget i Stockholm.
Ja. Therese vägrade gå ut idag. Varför hatar du väder, Therese?
Jag hatar inte alla väder, men jag tycker att det är lite tråkigt med regn. Och sen så är det ju så att nu får man ju jobba på plats igen, vilket ju är fantastiskt kul. Men vår redaktion är också bara OS just nu. Så att jag tycker att det känns lugnare och skönare att sitta hemma och jobba den här veckan ut. Sen kommer jag komma in och vara med igen förhoppningsvis.
Ja, för jag hade hoppats att alla skulle kunna vara med nu när redaktionen har öppnat upp.
Det var ju ambitionen. Men jag fattar vad du menar med men, OS.
Skyll på OS, skyll inte på mig.
Ja, jag skyller på vädret. För jag kände varje dag som jag går in till jobbet och det här typen av väder, så känner jag att det här var inte värt det.
Varje dag det regnar så känner jag att det är värt det.
Nej.
Älskar att gå ut i regn.
Vilka otroliga sådana här, alltså, diviga brassan är. Ni hade aldrig klarat en tisdagkväll på turf morgon. Alltså. Fan vad ni hade varit förlorade.
Absolut inte.
Ah, herregud. Idag hörni så kommer vi fråga oss, blir laget som tar fjärdeplatsen i år den sämsta Premier League 4 någonsin? Och det ja, ska vi prata om lite annat också. Men jag tänkte vi skulle börja det, hur det kommer sig att Liverpool, som såg ganska så avhängda ut bara alldeles nyss, ärligt talat, kanske ändå på allvar kan utmana Manchester City om ligaguldet. För så här, vinner Liverpool sin hängmatch är de bara 6 poäng bakom City. De står just nu på lika många gjorda mål. City har 5 färre insläppta. 9 april kommer de mötas i Manchester. Så min fråga till er är, hur långt från varandra kommer de att vara i tabellen inför den matchen?
6 poäng, eller?
Det kommer liksom, alla kommer, de kommer bara vinna hela vägen fram.
Ja, det är väl det rimliga.
Det rimliga.
Men det är lite som, för att jag ska ta en OS-liknelse för att göra Therese glad. Om man kan tippa för att Therese Johaug ska vinna, så gör man det. Sen är det inte säkert att hon gör det. Men det är ju dumt att betta mot henne, så att säga.
Det är sådär jag har tänkt varje år när jag har tippat Allsvenskan till vårt Allsvenska magasin. Det slog mig nu när jag sitter med det igen att jag inte har tippat någonting annat på 7 år än att Malmö ska vinna guld. Så det är bara dumt.
Du har väl oftast haft rätt då också, va?
Ja, det stämmer.
Ja. Ja, men det är ju så. Alltså, jag tycker det är konstigt. Det är klart man kan spela mot oddsen och försöka det här. Åh, här var dåligt. Här har de oddsat dåligt liksom. Men det är inte det vi här får göra. Vi är här för att gissa vad vi tror utifrån den faktan vi har. Och då är det väl dumt att gissa någonting annat än att jo, men det här är de två bästa lagen i ligan. Det är väl rimligt att de tror att de ska vinna matcherna. Sen säger jag, ja, de kanske åker på en plump. Jo, men det kan hända. Alltså, det gör de då och då. Men utgångstipset är att de kommer vinna varje match de spelar. Mm. Så.
Petter, vad säger du då?
Kan vi göra detta till innehåll? Det är en gubbe som kommer med hela tiden och tror att jag heter Hans Åker. Jag svarar med högtalare nu så ser vi vad som händer. Ja, det är Hans Åker.
Hans Åker?
Nej, det är inte Hans Åker. Du ringer hela tiden till det här numret. Det är inte Hans Åker.
Jag ber verkligen om ursäkt.
Ja. Ja.
Tack,
hej, hej, hej.
Otroligt kontakt.
Ja, det var... Jag lurade ju honom att det var Hans Åker först. Men Hans Åker?
Han blev så glad. Han fick så mycket hopp där i 3 sekunder.
Ja, men han har ringt mig på riktigt. Detta är senaste halvtimmen, så är detta 7:e samtalet. Jag har svarat 2 gånger till och sagt nej, det här är inte Hans Åkers nummer. Jag är rädd att han har liksom... Att det är liksom, har ni sett den gamla filmen 50 First Dates?
Det är en av mina favoritfilmer. Japp. Älskar den.
Inte oväntat att du har en sån medioker rulle som en av dina favoritfilmer.
Jajamän,
men det är ju själva liksom grejen att varje dag så vaknar Drew Barrymore upp med minnesförlust och Adam Sandler måste woo her again i dates. Mm. Jag tänker att han som ringer mig och frågar efter Hans Åker har en sån, fast en 5-minuters cykel. Att han bara så här, jag måste ringa Hans Åker, och sen så ringer han mig och glömmer det. Och sen så tänker han, shit, jag måste ringa Hans Åker.
Jag vet inte vad som är värst. Om det är värst för dig att få de här samtalen hela tiden, eller om det var värst för Drew Barrymore att behöva dejta Adam Sandler 50 jävla gånger i rad.
Men det var ju när han stod lite på toppen av sin karriär. Det kan man inte,
ja, men det har väl aldrig gjort mig. Bort med han.
Jag tycker mest inom Hans Åke. Han undrar väl säkert vad som händer.
Han vill veta vad som händer i Premier League-djungeln.
Ja, precis. Ja.
Hans Åke har ju gett numret till mig för att slippa samtalen.
Exakt.
Men vi ska säga Liverpool, Manchester City i alla fall, för att nu när vi har släppt, när vi kan släppa Hans Åke och gå in på det, så är det ju det som ur ett City-perspektiv skrämmer mig med Liverpool fram till den där liksom aprilmatchen, är ju att ett tag så såg ju Liverpool på nytt lite skadeskjutet ut, och man tänkte att Mané och Salah borta skulle påverka dem, och även nu när liksom Salah spelar väl typ 4 stycken 120 minuters match för bra i AFCON eller någonting. Men med Harvey Elliott som har ett läkkött som är nästan suspekt bra. Jag ska inte säga att han är dopad, men jag säger
Barcelona-doktorer, va?
Vad sa du?
Barcelona-doktorer.
Ja, exakt. Han har fått Colotores bantningspill. Colotores frus bantningspill. Och värvningen av Luis Diaz, känns det som att det var liksom en injektion. Helt plötsligt har de jättemycket valmöjligheter. Alla är friska. Till och med Naby Keitas kropp verkar hålla ihop. Trots att det är liksom lim och papyrus. Det gör ju att Liverpool, tillsammans med att de har ett tämligen snällt liga schema fram till att de möts där. Det är ju West Ham hemma, United hemma innan det är den matchen som är tuffa. Där City har Tottenham och United hemma egentligen som de tuffare då. Okej, så ganska hyggliga schema för båda två får man väl säga.
Ja.
Jag vet inte, alltså grejen är att jag tänker att fram till den matchen så skulle det mycket väl kunna vara 6-4 poäng eller någonting. Men det blir ju onekligen en nyckelmatch i det, för att jag håller inte emot Liverpool att gå om City. Att det skulle bli tillfälligheter som avgör här. Även om det är dumt att betta emot City med försprång. Jag menar, Therese, du som är objektiv betraktare, kan du komma in med något?
Jag tänkte precis på det, att nu sitter liksom två supportrar och bara ska säga att nej, men det är klart att de kan absolut vinna, de här som jag absolut inte vill ska vinna, för att jag vill inte råka säga någonting som. Men det jag tänker på när du sitter och pratar om hur otroligt bra Liverpool är, vilket de såklart är, så bara slog det mig att jag också läste, nu kommer jag inte ihåg vem det var som hade skrivit, men det var nog så reflektioner över Manchester Citys form. Just att så här, nu till helgen, eller i helgen som var, så får de också in så Raheem Sterling som bara så springer in och gör ett hattrick också och bara är så i dunderform. Och att det nästan är lite provocerande, för att Manchester City var inte ens ett lag som behövde det. Så att det går ju inte heller att säga liksom att jag tycker att det är svårt att säga någonting annat än att City såklart fortsatt är ganska stora favoriter, i och med att även med Liverpools hängmatch så leder ju Liverpool ganska, eller leder ju City rätt stort. Och ser man Manchester City spela fotboll just nu och typ alltid, så tycker jag att det är svårt att inte hålla dem som favoriter. Men jag välkomnar att avståndet minskar mellan dem.
Jag tycker att vi Raheem borde göra
någon... nästan ett diskussionsämne i sig. Alltså det känns som att han har varit dålig 2,5 säsong. Nu har han redan matchat sitt ligamålsantal från förra säsongen. Alltså han har 10 mål på 15 starter.
Men det är väl nytt kontrakt på gång för honom, så han måste väl spela så här för pengar, eller?
Fast
det brukar vara så enkelt oftast.
Hans mamma har tappat bort alla sina diamanter, så han måste ju tjäna in lite nya stålar.
Ja, just det.
Tack Ian Lady Man för det. Men alltså, ja, fast där, Sterling har ju varit en av dem som de tänker att de eventuellt skulle kunna få pengar för också. Han har väl inte varit helt tillfreds med hur allting har varit i City heller.
Nej, det är väl inte otänkbart att ett lag som PSG, om de tappar Kylian Mbappé, går för en Raheem Sterling liksom. Så det är ju...
Nej, verkligen.
Och det vore ju bra, alltså Raheem Sterling är för mig en av dem. Det är väl den engelska spelare med högst höjd tillsammans med Harry Kane kanske, enligt mig. Så det är ju...
Phil Foden.
Han är ju jämnare med, jag tycker att när Raheem Sterling är som bäst, då kan han avgöra vilken match som helst mot vilket lag som helst, i vilket lag han än spelar i.
Det är ju en gåta på något sätt, för när han var liksom, hans Liverpool-dagar, så såg han också alltid spektakulär ut. Jag tyckte de första 2-3 åren i City var han liksom monumental. Sen känns det som att det har varit kräftgång, alltså riktigt i typ i 2 år, och sen så tittar man, målen nu gjorde honom till Citys 10:e bästa målskytt genom alla tider. Och liksom 10 mål på 15 ligastarter, 20 totalt, det är liksom, det är jättebra. Och jag menar, har han liksom fått upp farten igen och är tillbaka mot liksom 18-19-19-20 form, så är ju det, då har ju City en sån jävla trumf på hand alltså.
Ja, och har de inte han, ja då har de ändå Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden och alla andra jävla spelare som de har. Alltså, det är bara kollat. Man ser Raheem Sterling, jag har den här formen han har haft. Och sen spelar de mot Sporting. Och det är Bernardo som gör ett hattrick om ett av målen inte blir bortdömt. Liksom. Det är som breddat. Det nu är Liverpool på väg åt den bredden, ska man ju säga, liksom, när de får in Luis Diaz och har väl luttat tillbaka och verkligen visar att han ser ut att vara bättre än vad han var i höstas liksom. Men det är ju skrämmande. Det måste ju vara otroligt frustrerande för lagen där bakom att se på City och känna att de kan ställa vilken spelare som helst i den här truppen och de kommer att köra över oss fullständigt.
Mm. Men det är ju där det är intressant att ta in typ Chelsea som inte ens diskuterar, och de har ju liksom Saul för allting. Han har floppat, men liksom grundkapaciteten, och han spelar ju typ bara ligacupen för dem. Han har bara 100 Premier League-minuter eller någonting. Det är ju också helt vansinnigt egentligen.
Det är det faktiskt. Men jag tänker, vi behöver göra någonting den 9 april nu. Alltså vi borde göra till en happening där att vi så här typ live sitter och ser matchen tillsammans, och så live sänder vi det.
Det kan bli otroligt dålig stämning.
Det kan bli otroligt dålig stämning, och därför är det kul. Så att jag ska fundera på hur man kan göra det där. Kanske bara sätta kameror på det eller någonting. Men det måste vi göra. Vi kommer sitta hemma hos Pontus eller Petter, tänker jag. Så bara gör vi det.
Mm. Så, vi skulle kunna välja neutral plats också, i och med att det kan bli en break-up-situation, så att ingen tappar det.
Sitter vi hos Therese eller mig då?
Ja, exakt.
Ja, nej, men det funkar. Du kan sitta hemma hos mig.
Om ni vill ha blodstänk över tapeterna, varsågod för er.
Precis. Ja, slutet på Kick and Rush framför. Nej, men det kommer bli kul. Lyssnarna får gärna komma med förslag på hur vi ska rama in det.
Vill vi verkligen att de ska göra det?
Ja, vadå då? Det är klart de kan få komma. Vi behöver inte följa förslaget.
Okej.
Du kan få komma med förslag på samma sätt som Frölundas fans fick komma med förslag till nya låtar.
Exakt. Ja, då var vi tillbaka här igen då. Nu ska vi prata om en som blir fyra i år. Lagen vi framförallt pratar om här är Manchester United, West Ham, Arsenal, Wolverhampton och Spurs. Sen kan man ju även underifrån kasta in Brighton, och ovanifrån kommer Chelsea. Petter Landén har lanserat en teori, så du får inleda med den då. Du frågade om laget som blir fyra år kommer vara den sämsta fyran någonsin. Kör!
Mm. Ja, bra. Du skulle sagt till mig innan programmet, för jag har halvt glömt min teori. Men det var det innan Kille Ronaldo gjorde sitt mål mot Brighton igår. Så hade han under 2022 mött alltså absolut skräp under hela året och inte lyckats producera varken en assist eller ett mål, vilket jag tycker ändå tyder på att någonting är snett i det laget, och det är bara ett av många problem i United. Tottenham är på väg mot sin sämsta form sen, jag tror det var säsongen 03-04, jag kollade faktiskt upp det för att vara helt säker på det. Jo, 03-04, de slutade då på 14:e plats i ligan. Det var senast de gick och förlorade fyra matcher på raken. Jag tycker ändå, för eftersom det är Spurs, att vi tar upp det. Då var det 0-4 mot Newcastle, 1-2 mot United, 0-2 mot Portsmouth och 0-1 hemma mot Charlton Athletic. Carlton Cole, enda målskytt. Fina, fina dagar.
Carlton Cole ändå.
Om man ska ta, då har jag inte tagit med West Ham riktigt i beaktning här. För de har ju fortfarande i allra högsta grad möjlighet. Men Arsenal är ju med sina hängmatcher och ett ganska gynnsamt schema de som ser bäst ut. Men den truppen är ju liksom en Lacazette-smäll från att behöva starta liksom en spelare man aldrig hört eller kan uttala namnet på som anfallare. Det känns som att det har skett en ganska tydlig segmentering mellan främst en topp tvåa i City, Liverpool, främst utmanarna i Chelsea, och därefter
så vet man inte vad någon håller på med.
Nej, men jag tycker det är kul att gå igenom alla lagen. City och Liverpool har liksom 47 och 42 måls i målskillnad. Mm. Chelsea har plus 30 målskillnad. Och sen har vi den där hopet mellan United till Brighton på 4:e till 9:e plats. Brighton ligger på plus minus 0. Spurs minus 1. Wolverhampton plus 4. Arsenal plus 9 ändå. West Ham plus 11. Wow! Manchester United plus 8. Det är liksom det är så här gapet upp till dem där uppe i målskillnad. Det är så brutalt att det liksom verkligen inte... Mm. Det här är ju hiskliga siffror. Då har ju ändå United vunnit med, vad vann de mot Leeds med? 6-1. Mm. Eller vad
det? 5-1 va?
5-1, ja. Det är, men de har ändå tagit vissa stora segrar, men plus 8 i målskillnad efter 25 spelade matcher. Det är ju skrämmande dåligt. När de värsta konkurrenterna ligger på plus 47 och plus 42. Ja, det är ju...
Men det var ju det här jag var inne på förra veckan också. Jag tror att det var förra veckan i alla fall när vi bara nämnde vissa lag lite kort. Att United har ju haft, dels har de ju haft problem som Petter var inne på med Ronaldo, nu gjorde han mål här, men att han har varit i någon jävla svacka. Cavani har inte varit skitbra. Harry Maguire bakåt, inte bara han, men det är väl han som någonstans har fått så personifiera deras usla försvar, har ju varit katastrof. De har tappat ledningar. Alltså att United fortfarande ligger fyra, vilket de väl gör nu efter att de vann igår.
Jajamän.
Att de liksom ligger fyra är ju ett sånt jävla underbetyg till alla runt om också.
Ja, ja, men men det var som vi konstaterade någon gång i höstas, att vi har liksom really good, good shit and really shit. Det är som de fyra kategorierna vi har.
Ja, det är sant. Ja,
det är från fjärde platsen till, ja men vart ska vi gå ner till typ 12-13 plats. Där är det ju liksom, det är shit. Mm. Shit.
Sen tycker jag att vi ska lägga till alltså segmentet utter shit. Watford ska vi egentligen diskutera någon gång som ett av Europas absolut sämsta lag vid tillfälle. Men vi stannar i fyran så länge. Alltså jag tycker att det är intressant också, för att det är sånt här, det blir ju nästan, det blir ju ett otroligt race mot vem som ska kunna få möjligheten att inte vara shit längre och faktiskt kanske röra sig upp på good. För nu Arsenal har spelat det här väldigt höga spelet med att skeppa precis varenda rotationsspelare de hade i truppen för att kunna investera tungt i sommar. Men om det blir Europa Conference League, vem ska vi intressera dem att ansluta dit?
Liksom, jävla tufft gamble alltså.
Som är färdig. Ja, men alltså, om det blir en payoff på det så är det ju genialt. Liksom. Mm. Men det är ju lite att satsa allt på grönt på roulettebordet också.
Ja, det är nollan va? Som är,
ja.
Men
det
nollan,
okej.
Det jag tänker att man ska ha med sig med Arsenal också, du var inne på det tidigare Petter, med deras hängmatcher som de har. Oh. Men de tre är väl Liverpool, Chelsea, Tottenham?
Ja, jag tror det.
Så att det är ju inte heller, alltså det kan ju se bra ut rent sådär i tabellen att ja, men de har ju tre matcher mindre spelade, men det är ju inga, det är ju två ganska svåra matcher och en mot Tottenham som ja, kan ju bli en rejäl shit show. Vi får väl se vad som händer i den matchen, men det är ju liksom
det är inte de bästa hängmatcherna. Det är så att fjärdeplatsen ändå kan ha ett ångestmöte. Ja. Ja, men alltså, sen har du ju Spurs också som, alltså jag vet inte, jag tänkte när Antonio Conte skrev på att det ska bli intressant att se vilken av naturkrafterna som vinner. Alltså segermaskinen Conte eller serieförlorarna Spurs, och där har vi ju nästan svaret nu i alla fall. Men nästan mest orolig som objektiv betraktare blir man ju för United. Om de med en alltjämt helt sjukt fanspäckade trupp de har missar fjärdeplatsen, och det är oklart vem som ska träna det här laget, det är oklart om Cristiano ska liksom, kommer han tvinga sig kvar nu när han är uppenbart, både han och Messis stjärnor håller på att falna på ett sånt här, alltså gå från att gigga på Globen till Finlandsfärjan sätt.
Adam Sandler fallet.
Adam Sandler har väl ändå revivat det lite va? Vi ska inte fastna i det där.
Han har ju satt upp sin lite mer dramatiska, mörka karriär nu, och det har ju gått ganska bra. Så, men som komiker får man väl ändå säga att han hade sin stjärna och nu är det Finland-Sverige på den.
Ja, men exakt. Och alltså, ett United som missar fjärdeplatsen, vilket inte känns helt otänkbart, står ju inför en sommar som är rätt obehaglig och United håll. Liksom. Tappa poggen är väl ganska givet. Ska Ronaldo vara kvar och liksom, ja, som det ser ut just nu, vara usel ett år till men tvingas att ta en startplats? Ja, vad ska de bygga kring? Vem ska komma in i liksom det här skeppet som uppenbart har mörkt trä? Jag vet inte. Hade jag varit United-supporter hade jag varit ganska orolig för att tappa det här. Faktiskt.
Men det tror inte jag. Alltså, det är ett Manchester United att komma in då, där utan pressen att behöva prestera i Champions League, utan du har ju verkligen bara, du har liksom, eller du har, det är klart det finns massor att förlora som United-tränare, men du har mindre att förlora än vad de flesta andra United-tränare har haft. Du kan komma in och liksom vara den tränaren som tar tillbaka dem till toppen på något sätt. Det tror jag ändå...
Askan är bästa jorden liksom.
Ja, precis. Och det, man kanske också kan bli av med lite dödkött om det. Så, nej, vi har inte pengarna att ta kvar Cristiano Ronaldo. Då skeppar vi honom med det argumentet. Inte att man inte har det, för det har man ju såklart. Men med det argumentet att man kan bli av med lite dödkött och så vidare. Ja, jag skulle inte vara så orolig, för här finns det ju ändå en klubb som kommer att komma tillbaka till toppen förr eller senare. Helst senare än förr, men det kommer hända liksom. Det är ganska övertygad om. Men
Wayne Rooney som tränare.
Jo, det tror jag också. Det tror jag också. Men det, liksom, det kan ju ta tid. Titta på det populära exemplet i den här podden, Milan. Det krävs ju inte så många dåliga beslut. Och liksom, ska de tappa igen och det ska finnas de här ganska giftiga typerna i omklädningsrummet. Vad allt verkar ska liksom... Ska Erik ten Hag lämna Ajax för det? Och kanske. För att det är just United. Men jag vet inte.
Då räcker det alltså att, om man tar Milan som ett exempel, så räcker det ju att plocka in någon som varit väldigt, väldigt bra tidigare. Hade kunnat vara Ronaldo, men man har inte fått exakt den utvecklingen då. Men sen också att bara så här, ta en tränare som alla är så, vad fan ska han göra? Vänd mittback när det behövs som mest. Och bara, vad fan har han att tillföra här? Och sen så har ju bara allting löst sig ändå. Så att det går ju också att ta beslut som ingen förstår någonting av. Och därmed lösa sin väldigt jobbiga situation. Om då Milan ska vara ett exempel.
Inte
i det här.
Bästa.
Men jag vet inte vem det skulle vara, eftersom att Ronaldo inte har funkat. De måste ju ha en sån typ också.
Ja, men jag menar, det är inte det bästa exemplet egentligen. Att man gör saker som folk inte förstår någonting av. Och så lyckas man. För då har man ju liksom varit smartare än alla andra. Och det tror jag är ganska... Det ska ju Milan ha en jävla eloge för. Nu är jag ju ingen grinta snubbe, va? Men jag kan ändå imponeras av att man har lyckats ta sig tillbaka med relativt små medel. Man blir av med alla sina bästa spelare typ i kvarten och man plockar in lite rejects. Men det funkar ju liksom ändå, och man tar sig framåt, och då är man ju på något sätt smartare än vad andra klubbar är. Och det kan jag ha jävla stor respekt för. Och det är ju motsatsen till vad United har gjort hittills.
Det är smarta personer bakom kulisserna som fixar det där åt en. Och det har ju United, är det någonting de inte haft de senaste... Jag menar, 7-8 åren, så är det väl det. Det har ju kommit konstiga liksom, beslut, sportchefsbeslut och allting. Alltså, ett jättebra exempel på att ingen fattar någonting och det blir skitbra är väl Liverpools värvning av Diogo Jota. Att man var så här, okej. Han var väl helt okej i liksom Wolves. Han blev väl en duglig rotationsspelare. Och nu ser han ut som, liksom, jag menar, i alla fall, minst topp 10 nia i världen. Liksom.
Topp 3 portugis i Premier League.
Vad sa du?
Topp 3 portugis i Premier League.
Ja, slagen av 2 City-spelare, men annars ja.
Men jag tror att det där ska man ju ha med sig, som du var inne på nu, Petter, i bakhuvudet också, alltid när man pratar United, att det är ju inte så bara det som de som är på planen och vem som står bredvid och skriker på dem, utan det är ju liksom, det är högre upp än så, som vi har konstaterat 2000 gånger ungefär, som det finns ganska stora problem i United när det kommer till att ta bra och smarta beslut, oavsett om någon annan förstår sig på dem eller inte. Så att det är ju, alltså, United känns ju fortfarande, även fast man kan kolla på deras trupp och känna att helvete vad bra fotbollsspelare här finns. Man kan peka på Ralf Rangnick i det här fallet då, som att, men han har gjort jättemycket bra saker genom sin yrkesverksamma tid i fotbollen, och sen så blir det bara, allting känns bara ruttet ändå. Det är väl det som är det stora problemet med United, att man har lite svårt att se hur och vem framförallt som ska ta dem ur det här och ta dem på riktigt framåt.
Det känns som det...
På tal om fjärdeplatsen innan vi stänger det, kan vi prata lite, för jag tänkt på det också med Dejan Kulusevski, om han är liksom den som har mest otur eller så med sina klubbval de senaste 2 år. Att han går till ett Juventus som är svagare än någonsin, som vad de har varit på decennier. Lyckas inte ta plats där. Skeppas på långt lån till Tottenham, där han av Antonio Conte eventuellt ska använda som wingback. Det är bara jag som känner att de får inte lov att slarva bort den talangen på att han har haft lite oflytt med sina val.
Nej, men så känns det verkligen. Det finns ju verkligen en anledning. Det här tror jag också att jag varit inne på lite tidigare. Att det vore bra för Dejan Kulusevski att komma någonstans där han får liksom, lite lugn och ro, förtroende, och där saker och ting runt omkring honom också är bättre än vad de har varit senaste 1,5 året i Juventus. Eller han var ju för sig, spelade väl rätt mycket och var ganska bra där ett tag, men att han behöver liksom någonstans få vara någonstans där det i alla fall finns någonting som funkar. Och det börjar man ju bli lite orolig för nu. Man var väldigt entusiastisk där i början, men sen känns det som att det har gått 3 matcher eller vad det är. Och Tottenham ser ju ut att, ja, jag vet inte riktigt vad det är som ser ut hur, men det ser ju inte bra ut. Och då blir man ju lite orolig också över Dejan Kulusevskis situation, såklart. För att det är ju odiskutabelt, tycker jag, en av de absolut mest talangfulla spelarna som Sverige har fått fram. Jag vet inte på hur länge, och dessutom har potential att vara extremt viktig för det svenska landslaget också framöver här, när det är en yngre generation som allt mer kliver in och tar över. Så att där börjar man faktiskt bli orolig.
Ja, jag tror ändå liksom någonstans i min envetenhet, trots att jag sett hur det ser ut under Conte och inte sett jättebra ut, men någonstans så vill man ju ändå betta på Conte i det här läget. Mm. Och jag tyckte att senaste matchen, även om det blir 2-0 förlust och Spurs försvarsspel ser sinnessjukt ut, att det fanns ju i svenska ögon så fanns det ju någonting positivt att ta med sig. Jag tyckte att Kulusevski var liksom kanske Spurs bästa spelare när han kom in. Så det är ju med den begränsade del jag såg liksom. Men det var jag tycker ändå att det var skillnad på honom och på andra spelare. Och det är ju ändå positivt. Och då känns det,
ja,
som
absolut.
Att...
Men det...
Kör du, Therese? Jag kommer ändå ingen vart.
Förlåt. Men det jag bara menar på är att jag tror att jag är inte orolig för liksom, om man säger i första hand Kulusevskis potential och prestationer, och att han inte ska klara av att göra bra matcher. Men precis som det blev i Juventus så skulle det kunna bli så också, att om han kommer in i 20 minuter, i 35 minuter, i en halvlek, vad det nu kan vara, eller om han till och med startar och liksom inte är hur positivt den kan se ut, om han inte någonstans, för nu är han också invärvad i januari, det finns en anledning till att han är där, även om han såklart inte är en sån spelare som ska komma in och liksom räta upp allt åt Tottenham, så finns det ju ändå en anledning till att han har kommit in. Och att jag är bara orolig för att blir det så att han inte får tillräckligt med utväxling på allt det han har i sig i det här laget, och säga att man byter tränare igen. Alltså det finns ju en risk att det blir som det blev i Juventus, just för att Dejan Kulusevski inte är en färdig spelare än. Det är det jag menar med att jag tror att han behöver ha någon form av liksom, strukturer runt omkring sig som fungerar, för att han är ju helt färdigen, och det är ju inte helt säkert att han är en sån spelare som man fortsätter satsa på då, ifall man behöver börja ta drastiska beslut.
Nej, jag tror du är inne på någonting jävligt bra där. Det blir intressant att se. Sen blir det liksom en nyckelsommar för Spurs och Dejan egentligen nu i sommar, där vi har gissat Conte är kvar ändå. Får vi se hur mycket Daniel Levi stryper pengarna i sommar, eller om de investerar, och i sådana fall hur de investerar, för det kan ju finnas att om Dejan har visat Conte tillräckligt för att åtminstone under sitt då långa säsongslån så att säga vara en central del av truppen, så värvar man ju inte in någon annan utan ger honom chansen där till att börja med, och det är ju i sådana fall en chans han måste ta, för det finns ju i grund, Conte har ju en struktur och ett liksom, sätt att i alla fall liksom, nå framgång på plan. Sen är det ju inte alltid det liksom, stabilaste grunden att stå på, eftersom det kan ta slut vilken sekund som helst när Conte tappar humöret. Men känslan är ändå att få Conte liksom, en sommar där Spurs spenderar lite, så kan han hitta rätt, och då får man verkligen hoppas att han har en verklig plats att deja i den truppen som inte är wingback, för jag vill inte se honom spela wingback. Det är jävla slöseri med talang.
Apropå det topp 4-snacket, jag har en liten spaning här. Ni får inte fuska, är ni med? Ja. Så googla inte, och har ni en Premier League-tabell framför er, ta bort den. Tack, Jocke. Vilket lag tror ni det är som har gjort minst antal mål i Premier League den här säsongen?
Kan vi få hur många mål det är?
14.
Ja. Jag skulle säga Burnley.
Mm, det är fel.
Jag säger Watford. Mm.
Det är också fel.
Åh, gud, vad ska jag dra till mig i så fall? Vilka är mer dåliga? Norwich?
Det är korrekt.
Wow.
Snyggt. Nej.
Norwich, 14 mål. Minst antal gjorda mål den här säsongen. På näst sista plats då, vilka har vi där? 17 mål, kan jag säga.
Vad sa du?
17 mål.
Är inte det Watford då?
Nej.
Ja. Är det som är Burnley?
Ja, det är Burnley. Ja. Burnley, näst sist med 17 mål på 21 matcher. Laget på 18:e plats då. Tredje minst antal gjorda mål den här säsongen. Vilket lag är det?
Alltså, du söker ju någonting här.
Mm.
Och då tror jag, för att det här vet jag att jag kollade igår när jag kollade topptabellen, att Wolves har gjort typ så här 20 baljor.
Ja, det är korrekt. De har gjort 21 mål på 23 matcher och ligger sjua. Och vi pratar om någon som utmanare till topp 4, vilket ju de på något sätt är.
De kan ju inte ha släppt in. De måste ju ha typ bäst försvar i ligan, eller?
De har släppt in 17 mål, vilket ju är, ja, det är färre än Chelsea och Liverpool till exempel.
Ja. Så det... Varför värvade Liverpool någon sån här hypad fransos för 40 miljoner bara kunde plocka hem scouts som Connor Cody och säkra ligatiden?
Ja, men det
Michael
är faktiskt...
Edwards superdata, ta den faktan då.
Ja, men det är fan sjukt. På 23 matcher har de lyckats göra 21 mål. Och det är liksom, det är 6 poäng upp till Man United på fjärde plats. Och de har 2 matcher färre spelade. Så rent teoretiskt skulle de liksom kunna ligga på fjärde plats med tredje antal, minst antal gjorda mål i ligan. Och ett snitt på mindre än 1 mål per match.
Det måste de få en pokal för på något sätt.
Ja, men det är verkligen, fjärdeplatsen går ju verkligen till det bästa, sämsta laget genom alla tider.
Fan, du hade en bra spaning där, Petter. Men ja, för att avsluta det här.
Jag kollade de senaste 10.
Du får säga det nu.
Ja, men alltså, jag kollade på det ämnet. Jag kollade poängen för att sluta, alltså topp 4, vad som krävdes de senaste 10 åren i Premier League. Och det ligger snittet på 71,3 poäng. Vilket ändå är rätt bra. Jag tror att jag ska kolla nu vad de ligger på. United har 43 med 13 matcher kvar att spela. Man kan väl tänka att om allting går lyckosamt skulle kunna komma upp mot 65-70-strecket. Någonstans.
Mm.
Och det är ju det som krävs. De sämsta som har slutat 4 senaste, ja, från 2010 då egentligen framåt, är Manchester City 15-16 och Chelsea 19-20 när de hade 66 poäng bara. Laget ganska tydliga rebuilds då, får man ju säga. Det högsta som krävs för att sluta topp 4 är Arsenal, de som hade 79 poäng säsongen 13-14. Många lag som var jävligt bra då. Men nästan oavsett poäng, för att City 15-16 och Chelsea 19-20 var ju lag som var liksom på väg in i någonting jävligt bra. Man har inte riktigt samma känsla med vem som än slutar fyra den här säsongen. Om det är liksom Wolves som lyckas såhär, kryssa och 1-0 sig till det. Om det är ett uselt United, ett papyrustunt Arsenal, ett, jag vet inte hur Loser Spurs skulle kunna komma upp där. Eller om det är kattmördarna i Högsby West Ham som håller den. Så ni förresten klippet med Gordon Strachan?
Nej.
Moralklippet?
Angående Kurt Zomas katt. Vad sa du?
Nej, inte det gamla klippet.
Nej,
nej, alltså de sitter i Sky Sports studio och pratar om det.
I've got major problems with it. For me, looking at that video, that cat hadn't done anything wrong.
Och det är så jävla roligt.
Åh, vilken idiot.
Han pratar om det som att det är så här att liksom katten har fått ett mål bortdömt, liksom att de suttit med så här vallinjer. Eller så här, vi vet ju inte vad som har försiggått innan kameran har slagits på. Vi vet ju inte vad katten har gjort för att provocera konsumma. Det är så jävla dumt.
Så jävla smutsig inställning också. Att så här, om katten hade varit jobbig, ja, då får man ju sparka på den. Precis, ja, men, som att man får typ slå vem som helst som jobbig eller oskön.
Exakt. Och det är ju också, alltså, om man ska liksom vara allvarlig och problematisera kring det, så är det ju just det här som har blivit en slags nästan whataboutism på internet, när folk liksom delge saker, berätta saker som händer. Detta är nästan främst liksom kvinnor som utsätts för våld eller sexuellt våld, så är det ju alltid så här, ja, men vi vet inte, jag kan inte säga vad som har hänt innan de här bilderna har tagits eller så här. Så att bakom skrattet så döljer, så får ni svälja det och tänka på att det finns allvarliga saker också där ute.
Mm. Det ska vi göra.
Men för att avsluta fjärdeplatsdiskussionen då, vem blir fyra?
United.
Pontus.
Jag vet inte om jag kan, jag har ju sagt Spurs med Conte-effekten, men det verkar ju avta. Så
för Conte-effekten är att de är sämre än vad det varit på 18 år.
Ja, men jag United just nu skulle jag säga. Petter.
Mighty Arsenal. Mm.
Mm. Och jag tror att det blir Wolves, bara för att det var så jävla kul. Så kan det vara.
På 23 gjorda mål.
På 23 gjorda mål. Super.
Matchgenomgång. Oj. Matchgenomgång.
Genomgångsmatch.
Matchgenomgång.
Okej, det har ju spelats ungefär 555 Premier League-matcher sen vi sågs senast. Så vilka matcher har ni sett? Vad vill ni prata om?
Jag såg Liverpool Burnley.
Nej. Du måste programleda detta. Försök inte lägga över detta på oss. Programled.
Bra att sätta ner foten, Petter.
Om vi ska bundla ihop då. Spurs började med 2-3 mot Southampton och sen så fick de bara 0-2 mot Wolves. Vad finns att säga om Spurs egentligen som lag defensivt sett nu?
Alltså det är ju imponerande att släppa in 2 mål mot ett lag som har gjort 21 totalt. Ja.
Det är så himla imponerande.
Men det där är, jag vet inte riktigt vad som händer. Jag är faktiskt extremt förvånad över att det är så svagt. Alltså framförallt att de, alltså tappet mot Southampton är ju någonstans ännu värre, för att där ska de bara liksom hålla i. Jag vet inte vad de håller på med. Jag vet inte vad som försiggår. Jag har svårt att hitta någon vettig analys, för jag fattar inte det.
Det är ju bara konstigt. Alltså, de har ju ett lag som är jätteslagkraftigt. Så det här är ju, det är ju någonting mentalt, uppenbart. Det krävs någonstans att de får liksom tillbaka svungen. De behöver något positivt resultat med sig, och då kan det ju liksom vända. Man ser ju ändå på liksom matchen mot Wolves att de blir ju lite bättre typ hela tiden. Alltså de är, inleder ju brutalt uselt, och sen hämtar de ju ändå lite grann efter att Kulusevski byts in liksom. Sen om det har med det att göra vill jag inte säga någonting om, men alltså ja, det finns ju någonting där. Men det är helt oförklarligt att de är så dåliga defensivt. Det finns liksom ingenting att, jag vet inte hur man ska analysera den faktan liksom.
Sen har ju Frank Lampard fått laget att spela ganska bra. De vann med 3-0 mot Leeds.
Och är det en frukt av en bra gärning av Frank Lampard, eller att Leeds är pissusla?
Ja, det är frågan. Leeds tog ju faktiskt 3-3 mot Aston Villa innan den matchen. Så Aston Villa väldigt dåliga också då.
Men Leeds, alltså om man tycker det är svårt att analysera Tottenhams försvarsspel, så är Leeds helt omöjligt. Alltså, det finns ju ingen struktur eller konsekvens i någonting. Alltså det, varje gång Leeds går ut känns det som att de bara rullar tärningen, och så får man se vad som händer.
Typ.
Jag tror också att det var alltid varit tacksam motståndare. Ja, kanske.
Det var liksom det som
alltså, det fanns ju ändå någon slags... Ja, men det fanns ju något mer, alltså de var mer lovable bunch of weirdos när de var liksom riktigt bra med Alan Smith och Mark Viduka och Harry Kewell.
Vilken härlig
gänget,
tid
liksom.
Det var.
Ja, var det verkligen
det? Var det faktiskt.
Det, alltså, det fanns väl någonting charmigt där, men de hade ju också ett fruktansvärt oälskvärt lag.
Ja.
Alltså i början på 00-talet.
Ja.
Ja, det var väl då Adam Sandler var het också. Om man
ska... Ja, det var inne och var lite sådär våldsam och xenofobisk liksom.
Men där, jag tror inte heller, jag tror inte vi har sett någon typ av Lampard-effekt än. Det som är talande är väl att jag kikade på extended highlights på den här matchen ska sägas, men att Donny van der Beek verkar ha varit rätt bra. Det är väl skönt för honom att få andas lite morgonluft efter att ha suttit i en frysbox i Manchester i 18-24 månader eller någonting. Jävligt underligt att det liksom aldrig blev rätt i United, tycker jag. Det fanns otroligt mycket potential i honom, och jag tyckte han gick och han går ju liksom på, i teori och använder på många olika sätt på mittfältet. Jag fattar inte vad som gick så jävla snett i United. Jag tycker det finns mycket fotbollsspelare där i alla fall. Och jag är för Everton en mycket vettigare värvning än vad det är.
Men sen har vi då Newcastle, nya Newcastle går vidare och vinner med 1-0 mot Steven Gerrard's Aston Villa. Kevin Trippier gör mål. Det är 50 minuten. Newcastle känns lite stabilare nu, eller?
Tyvärr.
Tyvärr.
Mm. Ja.
Ja, och det var väl det som var... Alltså, det är väl det som man egentligen borde förvänta sig, att de ska lyckas efter januari och allting med att ändå styra upp och undvika. Det är väl det absolut... av många anledningar. Det är alltid viktigt att undvika att bli nedflyttad, såklart. Men de har väl kanske fler anledningar än vad de har haft tidigare att verkligen försöka undvika nedflyttning. Så att, det var väl förväntat på något sätt att de skulle rycka upp sig. Men sen har de ju sett väldigt bra ut också stundtals.
Vill också hylla... Det finns en jävla smartness att plocka in en sån kille som Kieran Trippier, som är väldigt, väldigt, väldigt bra på död boll. Har nog gjort mål på direkt frispark 2 matcher i rad, och dessutom plocka in alltså de 2 gödselmonstrarna Chris Wood och Dan Burn att liksom sikta på. Det är ju ingen taktik som långsiktigt kommer funka i flera år, men för att rädda ett kontrakt, för att vinna individuella fotbollsmatcher, så är det alltid liksom en viable option. Jag är alltid för, jag tänkte på det väldigt mycket när jag såg United Burnley, om man ser Wout Weghorst springa runt, älga runt där uppe liksom. Det är så här, nej, alltså över 38 matcher säsong efter säsong, då blir det till slut att man når en mättnad. Jag är förvånad av att Burnley har åkat så länge som de har. Men alltså, alla klubbar borde ju vilja ha, eller ha som mål att ha någon sån här jävla, ett jävla monster att kasta in sista 15, för att motståndarna måste anpassa sig. Du kan liksom inte strunta i det. Det blir en faktor hur man än vrider och vänder på det. Och du kan anfalla på ett nytt sätt och skapa problem. Där tycker jag Newcastle har gjort jävligt smart. Liksom. För att ja, de gångerna det blir kärvt, ja, men sätt Trippier på att skicka långa bollar mot Chris Wood eller på Burn på fasta. Det kommer ge poäng.
Och just nu behöver de ju bara en kortsiktig lösning. För att den långsiktiga lösningen är ju alla pengar de får.
Ja, men exakt. Ja, men alltså Chris Wood och Dan Burn kommer ju liksom spela liksom en kort men eventuellt väldigt hjältemodig roll i Newcastles moderna historia. Genom att vara liksom de här riktiga, vad ska man säga, antihjältarna som behövdes den här våren.
Ja, och jag läste någonting i The Athletic om liksom de här, om nykomlingarnas frustration över att de alltid åker ut. De går upp och åker ner. Det är som ett jävla rubberband mellan Championship och Premier League. Och det var någon Premier League-direktör, icke-namngiven, som sa att ja, Premier League har gått och lagt sig i säng med djävulen och det är för sent att vända om. Och som gnäller över det här att man, det går inte att liksom slå sig in där, för man måste spendera så mycket pengar, och även om du gör det så åker du ur i alla fall. Och det är ju sant. Men ja, man är sin egen lyckas med. Och där har ju liksom Newcastle ändå visat att man kan åka ur. Och man kan rädda det även om man är etablerat Premier League-lag. Jag tyckte det var en ganska dålig spaning av den här Premier League-direktören. Alltså, lite irriterande. Ja, men det är klart att om du gör det bra, kolla på Wolverhampton. De gick upp och blev 7 direkt sen de hållit sig kvar. Det är klart det går om du är... Om du är lite smartare än de andra. Brentford har lyckats bra i början. Och,
ja. Wolves hade ju lagt sig i säng med agentjävulen Jorge Mendes. Så.
Ja, men det var ju helt mycket smartare än vad Watford har gjort. Gått och lagt sig i säng med Potso-familjen.
Watford på tal om att liksom, som man bäddar får man ligga. Alltså Crystal Palace har ju varit, alltså Roy Hodgson, för allt liksom hans arv i fotbollen som inte ska förringas, så är det ju en person som är liksom, han är färdig på den här nivån. Jag såg att alltså, i Europas topp 5-ligor så är det Watford som har absolut sämst XG per skott de tar. Det är 0,1. fram till att Hodgson tog över då. Och nu är de 0,05 per skott, vilket är överlägset sämst i Europa. Det är bara faktiskt den gamla Watford-tränaren Kiki Sanchez Flores Getafe som är lika dåliga. 0,06 xg per skott. Så att om man gör så usla tränarrekryteringar så spelar det ingen roll om du tvingar alla dina stjärnor att stanna hemma från AFCON. Då ryker du all världens vägen då.
Ja, och så vill man ändå ta med att de ska ha lärdomen att det går att klara sig kvar även om du är på väg ur. Det gäller bara att skaffa saudiska ägare. Så är det liksom.
då är det
är det enda du behöver göra. Ja.
Simple as fucking that.
Ja, vi kan avsluta matchen igången med den stora vinnaren här de senaste matcherna, måste man ändå säga. Southampton som tar 2-3 borta mot Spurs och sen 1-1 borta mot United. Vi har pratat otroligt lite om Southampton egentligen.
Vad finns det att säga då egentligen? Ja,
men ändå,
det fanns faktiskt en jävligt intressant artikel i The Athletic idag om att i 14 av 24 matcher den här säsongen så har de en spelare som måste ha medical attention mellan minut 60 och 70. Och det går alla andra spelare ut och käkar någon sån här carbohydrate gel för att de ska få extra energi in i slutet.
Det är faktiskt superintressant.
Ja, det var väl värt att läsa. Det är en väldigt så här insinuant artikel samtidigt som kommer fram till att vi vet inte om det här spelar någon roll eller någonting, men det är ju konstigt, eller hur? Eller vad?
Skicka länken på den. Superartikel.
Mm, det gör jag.
Ja, det var det enda vi hade att säga om Southampton, eller?
Ja, det enda. Fy fan, här kommer med sån jävla monsterfaktor. Hur var det alltid nu?
Ja, men det är väl...
Du orkar inte ens välja matcher till matchgenomgången och så har du mage och har den tonen.
Jag hade möte precis innan. Han började skriva halva manuset och var ganska klar här precis när jag skulle in. Så jag tar på mig den, men... vi behöver inte prata mer om Southampton. Vi kan nöja oss där. Det var jättebra.
Ja, det tycker jag verkligen. När man får sånt guld levererat.
Ja, super, super bra. Verkligen. Det är därför det går så himla bra för dem just nu. Men vi blickar lite framåt mot helgen då. Så spelar Southampton hemma mot Everton. Får vi se hur det går då?
Supermatch. Ja, alltså, det är ju dumt att betta emot Southampton med formen de har. Mm. Och Everton som har varit piss och sämst hela säsongen och alltså, att man slår Leeds med 3-0 betyder ingenting. Se på United som slog dem med 5-1.
När jag tänker på den här helgen så tänker jag bara stackars Spurs. Det känns ju inte kul att vara dem, gå in och möta City på lördag kväll eller när det är.
Lördag 18:30.
Gud, ja, jag ser fram emot
det. Jag har sett City ha så här XG11 mot Tottenham när man förlorar med 1-0 flera gånger vad jag kan minnas. Så att...
Ja, men försök inte, Petter.
Öppen för att...
Alltså, det är, allt under 4-0 är ju ett fiasko. 4-0. Minst.
Ja, det är taget. Vinner City inte med minst 4-0 så ska jag... gör något riktigt sjukt. Ni lyssnare får föreslå så får vi se vad det blir.
Sen har Newcastle en ganska svår match borta mot West Ham. Får vi se vad de går för här. Nya Newcastle.
De kommer ju vinna. De har ju det här för vind i seglen. Det är skittråkigt. Nu kommer vi ha ett jävla Saudi topplag om 3 säsonger minst. Alltså nästa säsong, men om 2 säsonger då kommer Newcastle vara med och slåss om toppplatserna. Hade man varit skönt om de hade fått en säsong i Championship när man bara hade kunnat vänta ut det lite. Men nu, de är ju bra nu. Det är kört.
Och West Ham har en lite dalande form också efter att ha sett väldigt bra ut. Hörde torsk 1-0 mot United. De är usla mot Kidderminster men lyckas vända det. Vinner bara de med 1-0 mot Europas sämsta lag Watford. Lyckas inte besegra just nu, och det borde du mysa som fan åt Pontus, usla Brendan Rodgers, usla Leicester.
Ja, och de ska ha jävla flax att de får med sig poäng. Det är ju inte så att de förtjänar någon poäng. Leicester är ju mycket bättre.
Ja, och nu har de då Newcastle, Wolves som har fått igång målskyttet ordentligt nu efter 2-0 Spurs, och sen Liverpool borta. Så att West Ham kan dala ganska fort nu, tror jag. Faktiskt. Det räcker inte bara med att ha Jared Bowen. Jävla fin.
Otroligt bra.
Faktiskt. Lite oroväckande.
Annars får vi väl hålla koll på våra fjärdeplatsspaningar då när Arsenal spelar hemma mot Brentford och vi hade United just borta mot Leeds. Det kan ju sluta hur som helst det också då, med andra ord.
United kommer nog ta den, tror jag. Och Arsenal tar nu Brentford. Brentford är ganska dåligt på borta.
Och varit dålig form också.
Mm. Så att jag tror inte det är så mycket surprises den här helgen ändå. Det skulle väl vara att City inte vinner med 4-0 utan stannar vid 3-0 och jag får sitta här hemma med skammen. Självhatet.
Späkningen.
Ja, ska leva som en devout Christian.
Asketiskt. Ja, låter mysigt. Är det någon som har något mer att komma med? Eller ska
vi och med det så rundar vi väl av den här podden då?
Ja, precis.
Ja. Vi kan lyssna på Gordon Strachan prata om katten igen. Kan vi inte göra det?
Ja, vi kan slänga in den en gång till. Det blir kul.
Jag spelar det här.
For me, looking at that video, that cat hadn't done anything wrong.
For me, looking at that video, that cat hadn't done anything wrong. Oh,
herregud.
Kom ihåg det. Det är viktigt att vi tänker vad hände innan videon sattes igång. Vad har den katten gjort? Vi vet inte. Vi ska inte vara för tidiga med att döma Kotsuma. Vi har inte sett vad katten gjort. Jag tyckte det var bra Gordon Strachan att lyfta upp
det. Ja, men vi hörs om en vecka då.
Peace.
Peace out.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.